Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi.
Jag gick på tvärs om det.
Dagens lustpodd kommer att handla om ett lustfyllt födande. För vissa är detta helt nya ämnen, då graviditet och barnafödande ofta talas om i termer av medicin, smärta och svårigheter. För andra så provocerar ämnet om att lust, även sexuella upplevelser, kan ske vid födande situationer. Och för andra så kommer dagens samtal väcka helt nya tankar. För mig så är det här väldigt spännande, för jag har med mig Ingrid Karlsson. Välkommen!
Tack!
Tack! Du, vem är du? Jag får ställa den frågan, för den ställer jag till alla mina gäster, förstår du? Ja. Du har varit med förr här ju.
Ja, jag har varit med en gång.
Ja, och vem är du?
Förutom den människan som sitter där framför dig så är jag då, om vi pratar om jobbsammanhang, så är jag då barnmorska och sexolog. Mm-hmm. Enkelt uttryckt så, fast det betyder ju väldigt mycket.
Ja, det betyder jättemycket. Du har ju läst oerhört mycket sexologi. Mm. Du tillhör de som har läst nästan mest i Sverige, tror jag nog. Nej, om vi skulle lite räkna
ju,
upp det.
Ja, det finns ju andra som också har gjort det. Men jag har ju sökt upp de här olika sexologiska kurserna genom åren. Och jag har haft tillfälle att göra det, eftersom när jag gick mina utbildningar, medicinska utbildningar från början på 70-talet, så fanns det ju inte några direkta så sexologiska utbildningar. Även om ordet sexualitet nämndes ju. Men sen har jag då läst de som jag har hittat i Sverige. Mm. Även på 80-talet i Danmark. Men sen har jag varvat dem med lite andra utbildningar i kvinnopsykologi på Karolinska och lite sociologi på Lunds universitet. Och sån här antropologi. Ja. Och som också hänger ihop med det här med sexualitet. Det allt egentligen hänger ju ihop med sexualiteten.
Just det. När du var här sist så pratade vi om att politik och sexualitet hänger ihop.
Absolut.
Ja, för det är ju också så som du har engagerat mycket i RFSU och politiskt.
Är det ju. Sexualpolitik är ju jätteviktigt.
Mm. Men du, man förstår ju när man pratar med dig, när man möter dig, att du är en väldigt passionerad person. Är det så?
Ja, jag känner mig, emellanåt känner jag mig mycket passionerad för det jag håller på med.
Du engagerar dig mycket.
Ja.
Mm. Men du, idag så ska vi tala om en mastersuppsats som du skrev 2011. Och den heter Lust att föda, en kvalitativ studie om kvinnors lustfyllda och sexuella upplevelser under födandet. Hur kom det sig att du ville skriva om detta? Så jag vet ju, du har jobbat mycket på förlossning och liknande, men hur kom det sig?
Ja, det kom sig egentligen från början av någon tanke som jag fick för väldigt länge sedan, när jag upptäckte eller förstod vad födande egentligen handlade om i ett större perspektiv. För det handlar om mycket saker.
Mm.
Det handlar om en jättestor livshändelse. Och det är väldigt olika för alla som är med om detta födande. Men att jag också, förutom allt annat som handlar om det som är födandet med förväntan och förberedelse och det här kroppen som arbetar och liksom kroppen som andas och allt det där. Men hur mycket liksom som finns i kroppen med sensualism och njutning egentligen, om allting får lov att flöda fritt så att säga. Då jobbade jag på 70-talet och på 80-talets början i Ystad på förlossningsavdelningen. Och där var det på något sätt inspirerat mycket av Signe Jansson, barnmorska, som väldigt många i det här landet känner till.
Mm, mm.
Som har influerat otroligt mycket i barnmorskeriet och i födande och så. Men kring det där med att kunna ha en liksom egen styrd förlossning fast på sjukhus.
Mm.
Som om det vore hemma och du fick göra precis, du får göra det som känns bra och hur du vill ha det. Och så var det väldigt mycket.
Det är personalen som gästar.
Personalen, ja, just precis. Mm. Och där, alltså där lärde jag mig jättemycket, jag såg väldigt mycket. Jag hade ju sett saker i förlossningar innan dess, för jag hade ju jobbat under utbildningen och sen en del på universitetssjukhuset i Lund. Och där såg jag ju också det, men det var ju liksom inte så där väldigt mycket utrymme för det på den här stora kliniken. Men i Ystad var det det.
Mm. Var det det som gjorde att du kände att men jag vill fördjupa mig i det?
Jag vill fördjupa mig i det. Och alltså, sen har jag jobbat på olika, alltså jag har jobbat i Lund igen, jag har jobbat på barnmorskemottagningar, jag har jobbat länge på ungdomsmottagningar, jag har liksom hållit på med olika utbildningar där jag har skrivit saker, och väldigt mycket som jag har skrivit när det har varit sådana uppgifter som du behöver skriva, så har jag försökt att vinkla in på sexualitet och sånt som har handlat om graviditet kring födande. Och så. Inte alltid, men när det har gått så har jag gjort det. Så att jag har försökt fördjupa mig i det.
Mm.
Och den här uppsatsen som jag då skrev 2011, den masteruppsatsen i utbildningen i sexologi. Den, alltså, jag visste inte det när jag började på den här sexologiutbildningen som dock var 3 år, att jag skulle göra den här uppsatsen. Jag visste inte det då.
Nej.
Men plötsligt en dag så fick jag en, vi kan kalla det för uppenbarelse. Under en lektion.
Nej.
Och det kom bara liksom någonting uppifrån. Alltså, utifrån.
Ja.
Utifrån.
Mm.
Alltså plötsligt så bara trillade allting ner på mig på ett väldigt härligt sätt.
Det är det här jag ska göra.
Ja, det är det jag ska göra. Ja. Nu ska jag göra det.
Ja.
För jag tänkte väldigt mycket på det ena och det andra. Och lyssnade på de andra som skulle skriva uppsatser och så.
Ja.
Och jag liksom, det var jättemycket som var spännande kring sexualitet förstås.
Ja.
Men då förstod jag att det var det som var en slags mission för mig. Att faktiskt lyfta fram detta. Och som också finns i födandet.
Mm.
Det finns väldigt mycket annat.
Mm.
Men jag har alltså fokuserat på detta med det lustfyllda i födandet.
Mm.
Fast sen i den här uppsatsen så har jag ju skrivit om lite det här om födande generellt och olika historiska och sociala och andra påverkningsfaktorer kring födandet.
Ja.
Ja.
Jag kommer gärna lägga ut uppsatsen om det är okej för dig, för den är väldigt fin. Den är otroligt gedigen och genomarbetad. Men det jag tänker, det här när man ska prata med människor då, får informanter eller deltagare till en sån här studie som alltså kan verka provocerande för en del, tror jag. Det lustfyllda i födandet och till och med när det handlar om sexualitet.
Mm. Nej, alltså, precis det du säger, att det här att det kan verka provocerande, det håller jag verkligen med om. Mm. Det förstod jag ju också.
Ja, du förstod det.
Jag förstod det absolut.
Ja.
Så därför gjorde jag så att jag tog kontakt med 20 stycken barnmorskemottagningar runt om i Skåne.
Mm.
Skickade ut ett brev till dem, till personalen alltså.
Mm.
Om att jag tänkte göra en uppsats som handlade om det här.
Ja.
För att liksom förbereda. För jag tänkte, var hittar jag informanter till studiet?
Ja.
Ja. Och sen var jag med på 2 stycken sådana här lite större barnmorskemöten.
Ja.
Som brukade hållas i Skåne då. Ja, det hålls ju fortfarande. Men det var, jag säger att det var väl 65 barnmorskor. På ett sånt möte, och så berättade jag en liten stund om det här med studien. Jag fick det tillfället, några minuter.
Vad sa de?
Ja, lite, inte så jättemycket kanske. Nej. Fast en del tyckte jag att det var lite spännande. Men det var ganska mycket tystnad.
Ja, det var det.
Det var det faktiskt.
Men du fick napp?
Men och då var det så här att sen skickade jag då ut till... Jag fick i alla fall ett jakande svar att jag skulle få lägga... informationsbrev på mottagningarna.
Mm.
Och där fick jag napp. Men av dessa 20 barnmorskemottagningar besökare då som skulle vara mellan då, om man säger 20 till, alltså upp i åldrarna. För mm. det är många som besöker barnmorskemottagningar som inte alls är gravida. Och det är barnmorskemottagningar som kommer för att ta cellprov eller söker för olika frågor kring prevention och så vidare. Eller andra saker.
Mm.
Men så att det skulle kunnat varit de som hade, eller som ville vara med som informanter som hade fött för länge sedan.
Ja, just det.
Mm. Men av de fick jag tre. Mm. Ja, jag hade ju trott något fler.
Mm. Mm.
För jag tänkte ju designa uppsatsen så att jag skulle göra intervjuer. Och då blev det ju liksom en kvalitativ uppsats. Så då är det ju inte så att du kan ha 100 eller 100 intervjuer utan ja, kring 10 intervjuer hade jag tänkt mig.
Mm.
Men då, hur skulle jag göra då? Jo, då fick jag tala med min handledare och så bestämde jag att jag skulle lägga ut en enkät på, via Facebook. Och det är något som heter SurveyMonkey, jag vet inte om den används idag, men det är i alla fall när du gör en studie så kan du liksom göra en liten enkät och lägga ut och så kan vem som helst som läser.
Mm.
Det är ju liksom rakt
publikt,
ut i allt i etern. Och där fick jag resten, men jag fick 147 intresserade.
Men det är helt fantastiskt.
Och det var helt fantastiskt. Men sen var det ju en del, inte intresserade av att vara med på intervjun, men i alla fall några av dem skrev ju att jo, men jag skulle väl att vara med men jag vill prata om helt andra saker. För att vinkla det åt ett annat håll.
Ah.
Men det fick, ja, men det hade jag lite jobb att sova. Ah. Men det är ganska, det är också talande för ämnet.
Mm, verkligen. Mm. Det engagerar.
Ja, det engagerar. Ja. Och det engagerade ju väldigt mycket på ett sätt sen när det kom lite grann någonting ut på nätet om den här upptätsen. Hur sjutton kan du skriva sånt. Jag har inte med detta att göra. Och
nej, just
det här är både det ena och det andra. Som, ja.
Mm.
Så vidare. Men så är ju ämnet.
Ja. Men du, i studien då så finns det ju lite olika teman i resultatet. Och jag skulle vilja fråga dig lite kring det. Du börjar med att berätta om deras tidigare föreställningar om sexualitet.
Mm.
Vad kom du fram till där? Varför var det viktigt att veta?
Mm, ja, alltså jag funderade så här, att om det hade någon betydelse för hur du såg på dig själv som sexuell person från början, så att säga, hur du uppfattade dig som, hur du uppfattade dig som sexuell person.
Mm.
Och så tänkte jag att jag skulle se om det fanns, eller skulle kunna finnas någon samstämmighet i det hela. Jag visste ju inte vad som skulle hända, men jag hade en sån tanke. Mm. Hade det någon betydelse eller hade det inte?
Vad tänker du, hade det det?
Ja, det hade det visat sig. Ändå, nu har jag ju 10 informanter.
Ja. Mm.
Och det går ju att dra slutsatser av vad som kommer fram i detta. Men eftersom det är en sån liksom, mera djupintervju så var det ändå ganska tydligt.
Mm. Vad hade de för föreställningar då?
De hade föreställningar om sig själva som sexuella personer. De såg sig själv som, jo men jag tycker att det här med sex är... Det var jättekul. Jag är uppväxt i ett hem där det var helt okej.
Okay.
Så som jag andra sa, uppväxt i ett hem där det var mycket tabu och hysch-hysch. Jag fick smussla med det hela. Jag vågade inte berätta när jag fick mens till exempel. Det var någon som sa att jag gick med det länge och brottades med det. Och det, ja.
Mm.
Men sen hände det ju klart saker också under födandet som gick på tvärs om det.
Ja, för det var, jag vet på någon som jag läste här som skrev då att jag njöt av att kroppen fylldes av blod även i underlivet då genom graviditeten och det kändes skönt. Och att den här personen beskrev att den även njöt av det under själva förlossningen. Det kändes som att det gjorde någonting bra. Att det kändes som att den behärskade situationen bättre under några timmar. Mm. På grund av den här pulseringen i underlivet, om jag förstår det rätt.
Mm. Mm. Det var en av de födande som liksom kom in i någon slags flow. Och kände liksom vad kroppen kunde göra. Inte för att det var liksom smärtfritt på något sätt, för det var det inte. Och det har jag också diskuterat i uppsatsen med gränsen mellan liksom njutning, lustfyllhet och sensualitet. Och och smärta så att säga. Mm. Men där var det liksom, om jag nu minns det just den intervjun rätt, så var det liksom det här att komma in i den här, i detta flow med andningen och vad kroppen kunde och att den bara jobbade på.
Ja.
Den här personen följde med.
Man kan ju förstå det här att om man då har en positiv kroppsuppfattning redan innan så kan det vara lättare att känna tillförsikt till sin kropp under en förlossning. Men även personer, tänker jag, som inte alls har den inställningen innan, som kan bli förvånade över att oj, vad min kropp kan.
Mm. Det var precis som jag sa som också kom fram. Så det är faktiskt så. Det är magiska saker.
Ja, det är fantastiskt.
Kan hända.
Ja. Sen ytterligare tema är ju lustfyllda och sexuella upplevelser under födandet. En kvinna säger, jag minns att jag blev överraskad och att jag vet att jag tänkte att, men är det möjligt att känna så här, tänkte jag. Och då kändes det väldigt lustfyllt. Det började där uppe och började krylla sig och då kändes det, ja, skönt.
Mm. Just det.
Vad tänker du om detta?
Jag tänker att det som denna födande berättar, det är ju det här hur det liksom kryllade sig när det var en verk, en förlossningsverk. Jag tror att om jag minns rätt så var det liksom inte någon krystverk, det var liksom inte riktigt i slutet av födandet, utan det var under liksom processen fram till att barnet skulle komma. Och vad jag också minns är ju att denna födande var på det här rummet och var på sjukhuset för alla de som jag intervjuat födde sina barn på en förlossningsavdelning. Men var själv, partnern var inte där inne.
Mm.
Den här upplevelsen liksom, den här personen gick liksom in i sig själv, in i kroppen på något sätt.
Mm.
Jag tror att den personen beskriver det på något annat ställe där i intervjun.
Mm.
Jo, nu minns jag, för det är den personen som också säger sen när min partner kom in så bröts det.
Ah, det är så intressant.
Det är så intressant.
Ja, det var samma person.
Det var samma person.
Ah. Mm. Vad tänker du om det?
Ja, jag tänker att...
jag tänker som sexolog att,
ja,
också.
Jag tänker ju det, att ens egen sexualitet är ju så himla viktig.
Ja, precis.
Enkelt uttryckt, men det är... Mm. Det kom fram ändå ytterligare i några av de här intervjuerna att det var så, att det var liksom det här egna.
Mm. Det blir också, för jag tänker när man pratar med människor om det här så blir ju folk lite så här, va? Nej, men det hör ju inte med varandra att göra. Men det blir lite lättare kanske att tala om det och förstå det när man tänker att gå in i sin egen kropp.
Mm.
Och mitt i detta smärtsamma som det faktiskt är att föda barn, också hitta både hormoner som vill förmedla lindrande, men också tänker jag hela genomblödningen av området kring klitoris.
Mm.
Vad tänker du om det?
Jo, alltså jag tänker att det, alltså det du säger, att det är ju det här med en själv och vad du kan uppfatta med din kropp och vad du upplever med din kropp och allt vad den kan och signalerar och så vidare. Alltså att det är ju det är så lätt stört, kan man säga.
Ja.
Och då kan vi säga partnern, personalen då.
Ja, just
för
det.
Att inte prata om det, för att vara på ett ställe där du inte är liksom hemma eller där du liksom kan röra dig så fritt som du hade kunnat om du var hemma i vardagsrummet eller så. Så det är mycket som kan påverka, men nu kanske jag inte svarar riktigt på din fråga.
Nej, det är ingenting. Du säger så bra saker så. Men vad tänker du mer kring det här med lustfyllt födande utifrån de sexuella upplevelserna?
Det var ju olika berättelser om sexuella, alltså liksom något som tangerade det här med liksom sexualitet, dels det här liksom med blodgenomströmningen, med blodfyllnaden, med liksom hur det fylldes. Men också det här med när vi närmar oss och tänker på det här med området runt klitoris och hur det liksom också blodfylls på ett sätt. Eller det, i alla fall det finns nerver som reagerar.
Mm.
Och det blir ju blodfyllt. Det blir ju det där att tvärdan där igång.
Mm.
Men alltså, om jag ska ge något exempel så var det någon annan informant som berättade om den här undersökningen när det undersöks ju under födandet ibland i alla fall det här hur mycket det har öppnat sig på livmodertappen och så vidare. Och då var det någon barnmorska som kände med sitt finger in i slidan för att komma åt och känna hur mycket det hade öppnat sig för att kunna berätta det och så vidare. Och hade någon person där bredvid sig och så berättade det för denna födande och höll sina fingrar kvar eller sitt finger kvar under en lite längre stund, det var inte bara några sekunder. Och det upplevdes som så skönt.
Ah.
Alltså den här beröringen som är där när ett finger eller
precis.
Ett par fingrar kommer in mot slidans övervägg och rör där och fram mot livmodertappen.
Liksom. Ah.
Att den beröringen som kommer åt det här området på vid klitoris, den delen av klitoris, det är ju ett stort utbrett område.
Ah.
Att det var så himla härligt. Och denna kvinna säger också någonting sånt som att den önskade att ta inte bort
det får inte ta slut. Nej,
ta
precis.
Inte, får inte
nej.
Ta slut.
Nej.
Men sen tog det slut.
Ja. Ja, men alltså det är ju, alltså jag är så förbluffad över det här. Det, jag tänker på, vi har haft med Charlotta Karlström i podden som pratar om BDSM och sexualitet och njutning och smärta. Att vid den födande upplevelsen så finns det till och med förkroppsligat i kroppen.
Mm.
Den här enorma krocken som är mellan både smärta och smärtlindring, njutning och avslappning, spänning och det är
otroligt spännande och jag hoppas att någon beforskar detta.
Ja, det har ju du gjort.
Ja, fast det behövs ju en utvidgning av
Jag tänker också det här med klitorisfunktionen och nerverna där kring, nu går vi ifrån ämnet lite, men jag tänker på menstruation. Vad många personer det som kan uppleva att onanera eller att smeka sig själv runt omkring klitoris vid menstruation kan ge väldigt stark smärtlindring.
Väldigt, väldigt skön och stark lindring, ja. Verkligen, verkligen så.
Så att det är ju en evolutionärt medfödd smärtlindringsfunktion som finns mitt i det smärtsamma.
Ja, just mitt i det här smärtsamma som då liksom är det som liksom, hörs i det allmänna. Att det, alltså, det ska inte förringa för det är klart att det är, det är ju verkligen inte så.
Mm.
Och det är inte så här att det liksom kan bli så här.
Mm.
Och det är kanske en av förklaringarna just att det talas lite, eller har i alla fall talats ganska tyst om det på barnmorskomottagningar. För att barnmorskor, i alla fall ganska många, vill inte lägga någon ytterligare liksom, krav på den som ska föda.
Mm. Nej.
Liksom att, men detta här, titta mer på det. Och liksom, så. Mm. För att om det då inte blir så, så blir det liksom någon slags nederlag kanske. Alltså det finns en liten sån strömning som jag tycker mig har märkt i alla fall. Vilket är lite synd, för du kan ju prata om det. Du kan prata om allt.
Ja, precis.
Tänker jag.
Nu kom sexologen fram, vi kan prata om allt här. Men jag tänker också att det här, för då kommer vi in lite på de här temana som du beskriver om att när kvinnorna beskriver sin upplevelse så fanns det också en del tabu och skam.
Mm. Det fanns det ju. Och man kan säga att det kom fram väldigt tydligt. För jag hade också i den här SurveyMonkey-enkäten så ställde jag också den här frågan. Skulle du kunna tänka dig att prata om upplevelser under födandet? Då har du haft någon form av lustfyllt födande? Och sen var det här, har du berättat om det för någon eller inte? Och den frågan, den ställde jag ju till alla, även de som inte hade fyllt i den här enkäten. Men det här att de flesta hade inte berättat om det. Nej. För sin partner. De hade inte berättat om det för någon. Någon enstaka hade berättat om det för sin partner, för partnern hade märkt att det var någonting.
Ah.
Men annars var det fortfarande så där tabu.
Ah.
Det var en jättehärlig och häftig och underbar upplevelse.
Mm.
Eller upplevelser, för de var olika.
Mm.
Men det var så svårt att säga det.
Mm.
Och det kom ett stort.
Är det tanken om att det skulle, man skulle vara lite pervers, om du förstår vad jag menar?
Ja då.
Att, ja.
Det finns olika spår där också som jag, en del av de spåren har försökt att titta på. Och liksom fundera kring. Men både det här att det skulle liksom, det här att föda och barn.
Mm.
Och det kommer ett barn där.
Mm.
Där det liksom har känts sådär, ja. Och det är min sexualitet och så blir det en konstig sammanblandning.
Krock.
Och sen så kommer vi in på det här, men är jag, alltså till och med sådana saker som att det här med barn och sexualitet. Och är det så att jag har något tändningsmönster plötsligt som handlar
som är
om,
brottsligt,
som är brottsligt. Till, och
till
och med det har kunnat finnas. Mm. Nu var det ju inte så tydligt liksom i alla de här intervjuerna, men alltså där finns ju såna aspekter av det hela också, som gör att det här är inte enkelt att prata om.
Mm. Och det är kanske därför man heller inte vågar säga det till andra, för man tänker att även om jag vet att det inte är så kan ju andra tänka så.
Och just det här med omgivningens reaktioner, det var ju en hel del av dem som jag intervjuade som berättade att om jag försökte säga någonting, men det blev så tyst, det blev så konstigt.
Mm.
Och det, sen var precis den
tystnaden
som andra,
den är väldigt
jobbig.
Men vad fick de här kvinnorna för insikter om sig själva och sexualiteten?
Alltså man kan säga att en sak som jag bara vill säga från början, för jag kan säga att av de som jag intervjuade så var det endast en som hade hört lite grann om att det här överhuvudtaget skulle kunna förekomma. Och det var ju intressant, för jag jämförde med en annan studie som gjordes i USA av en barnmorska lite några år tidigare, och som hade sökt upp, man säger, de som skulle föda, och som då alla de hade förberett sig inför ett psykosexuellt födande, det vill säga då ett födande som innefattade det här med liksom titta på detta med lusten och försöka fokusera på det, partnern och partners var involverade, deras barnmorska var involverade, nästan alla födde hemma. De var liksom inne i det här tänket.
Ja.
Vilket egentligen ingen av mina informanter var.
Nej, just det.
Mer än att en hade hört lite grann om de andra var helt... De hade aldrig hört talas, aldrig liksom någonting.
Nej.
Så de blev ju överraskade, positivt överraskade.
Ja.
Över de här...
Det krafterna. Som
de här enormt starka krafterna.
Mm.
Och det tyckte jag var väldigt intressant.
Mm.
För när man ser på att det kommer i alla fall, det finns där.
Ja.
Men sen är det också intressant ur den aspekten att de som då faktiskt i den här andra studien då hade förberett sig. Där var det ju en hel del av dem som upplevde att det funkade jättebra, inte alla. Men kanske den studien vi ska prata om.
Ja,
det var ändå intressant faktiskt.
Ja, jätteintressant.
Ja.
Men vad tänker du att du har tagit till dig för insikter om det här? Du som själv var positivt inställd till det från början. Men vad har du tagit med dig vidare?
Mm. Alltså, en massa saker. Men det här med att få prata om och bearbeta sina upplevelser under födandet.
Ja.
Det är en sån jätteviktig sak. Och det har väl gått lite i vågor, det här med liksom det som kallas för postpartum-samtal. Det här att de erbjuds att få samtal med de som har varit med dig.
Mm.
Och ibland fungerar det ju jättebra. Mm. Alla vill ju inte det. Det är inget som är något måste med någonting. Men det är en viktig sak.
Mm.
Men det här att som jag har tagit med mig också. Att det finns väldigt mycket för oss barnmorskor att jobba med på förberedelse, under förberedelsetiden på barnmorskemottagning, under alltså föräldraförberedande grupper eller möten, så också personalen som jobbar på förlossningsklinik, förlossningsavdelningar, att liksom uppmärksamma detta att födelserummet är ett rum för sexualitet också.
Mm.
Och att liksom Ja, och det är inte så enkelt.
Nej, nej, nej. Det är inte denna medikaliserade
värld. Nej. Men samtidigt så är det så att det finns ju möjligheter detta. Alltså, jag var ju själv med om det på 70-talet när jag jobbade i Ystad på ett sätt. Där fanns ju en medvetenhet om detta bland personalen faktiskt. Det var ju inte enkelt då för Signe Jansson att komma där och berätta om någon sak, men det tog ju ett antal år. Men det har ju faktiskt blivit en sån fantastisk förebild. Ja. Och sen är det ju många, många ställen, många förlossningsavdelningar över landet och många barnmorskemottagningar och barnmorskor som har anammat det här också. Men alltså, ja... Mycket tar ju tid.
Ja, men jag kommer ihåg den här, jag vet, det väl var säkert hon som sa det från början, men även den här, både att Signe Jansson men även Gudrun Abbaskall sa det här att jag vet när jag läste till barnmorska faktiskt, så sa hon det här att gå in i ett förlossningsrum, det ska man göra med samma vördnad och respekt som att gå in i rummet där det här barnet blev till.
Blev till, exakt.
Och det där tog jag med mig som barnmorska, att jag är gäst här.
Ja, du är gäst här. Mm. Och innan det så var, menar, det finns ju en fantastisk barnmorska som vars namn är Ina May Gaskin från USA som har också varit en sån förebild. Och har skrivit ett antal böcker om detta. Och det är också detta med att detta rummet, eller vad det än är som ett barn ska födas och en födelsk ska äga rum. Mm. Att det är liksom
ett heligt rum.
Mycket heligt. Jag skulle använda ordet, precis som du, ordet heligt. Ja. Därför att det är verkligen så. Och när du förstår liksom vidden av detta.
För det finns ju otroligt mycket att säga om detta med... nu är det många år sedan jag slutade vara med vid förlossningar som barnmorska. Men jag vet att jag ibland tänkte att men alltså det här det är någonting som har gått fel i det här. I denna medikalisering där ingenting ses som naturligt, normalt. Utan allting har en diagnos och är något sjukt. Allting är farligt och allting är risker. Vi tar bort någonting som har funnits sen urminnes tider från förlossningsvården.
Precis.
Oh, jag blir upprörd känner
jag. Jag blev också det. Jag känner det. Det
knyter sig.
Det knyter magen för mig också när jag tänker på det. För det är precis som du säger historiskt sett. Och när, alltså nu var det ju jätte... Om vi tittar på för många hundratals år sedan och så vidare och så vidare. Där var det ju andra dramatiska händelser som kunde hända eftersom man inte hade de här medicinska sakerna tillhanda. Men där var det ändå så att där fick ju födandet ha sin gång. Där var det liksom de som, det fanns en omsorg oftast i alla fall. Och det var liksom kvinnor som tog hand om kvinnor. Och så ibland var det också det, de andra som var liksom barnens andra föräldrar. Men sen kom den här medikaliseringen och gjorde sån stor skillnad. Togs helt över och sen så puttades bort den här stora kunskapen, men den är på väg.
Jag tycker också den är på väg. Men jag blir provocerad faktiskt personligen av de som blir provocerade. Därför att de har inte förstått vad det är det du vill få fram i den här uppsatsen. Det är inte att människor måste göra en sexuell upplevelse av sin förlossning. Utan det som jag tycker är så fantastiskt med det här, det är att det här bevisar att en sexuell respons, alltså en underlivsrespons, kan ske utan att den är... behöver vara erotiskt laddad.
Absolut.
Om du förstår jag menar. Du fattar ju, det förstår jag. Du fattar.
Det är ju precis det.
För jag tror att det är där, då kan man, om man pratar om det på det sättet så kanske man kan få bort den där skammen om att oj, är jag så konstig så jag går igång på smärta, eller är jag så konstig så att jag går igång på ett födande barn eller så.
Ja.
Men hur skulle du, om du avslutningsvis skulle vilja ge några tips till en barnmorska som kan, hur skulle man kunna prata med patienten förberedande inför en förlossning eller efteråt? Vad skulle man kunna säga för att bara lyfta detta lite?
Ja, alltså sådana här saker som egentligen är, som har med kroppen att göra, att liksom din kropp är din kropp, du känner den jätteväl. Du vet hur vad du tycker om för saker och vet vad du liksom vill att andra människor ska liksom i så fall bistå dig med eller inte. Alltså, eller hur du nu vill göra. Men det här med liksom att kroppen kan, den kan andas, den kan slappna av, den kan i alla fall... Ja,
den kan klara sig själv.
Den kan klara sig själv i väldigt mycket. Men att det så då Samtidigt finns vetskapen om att skulle det vara så att det finns behov av någonting medicinskt, då finns det tillhanda.
Mm.
Därför att här i Sverige så är det i alla fall så att det finns barnmorskor som har hand om den alldeles vanliga förlossningen när det inte är några medicinska komplikationer.
Ja.
Och då är det inte någonting som behöver göras egentligen.
Nej.
Annat något sånt som vi kallar för interventioner, alltså när vi går in och liksom
mediciner och saker.
Göra grejer som, ja, det är en jättestor fråga. Mm. Men alltså det här att liksom med kroppen och vad den kan och hur du kan göra själva födande rummet till den här privata sfären, kan
precis
man säga. Till, till ett ställe där du som ska föda och den eller de du vill ha med dig kan få vara och husera och göra.
Ja, precis. Det är ert rum.
Det är ert rum nu. Att, och liksom lite i taget att förändra. Men alltså det är ju det här att börja prata om det tidigt. Jag tänker att egentligen det här också att börja prata om födandet som med den bredden det egentligen har.
Mm.
Alltså för när du tänker när du har sån här så kallad sex- och samlevnads- eller har haft i alla fall olika undervisningar eller, och det här när föräldrar pratar med sina barn eller om, ja, alltså du får till dig en massa saker som handlar väldigt mycket om hemskheter och smärta och jobbigheter. Så.
Mm.
Men extremt sällan det här och det också kan vara.
Mm. Precis.
Och sen precis hur det blir, alltså alla måste göra på sitt sätt. Och känner du att du är jättetrygg med den medicinska säkerheten så är det självklart att du ska liksom
nyttja den.
Det absolut, för det finns ju. Men ett födande i sig, om allting är liksom okej, det är inte någonting som behöver styras av någon annan, utan det styrs utav...
Nej. Jag tycker det här är så fint, för det är ju också så till och med att man kan faktiskt gå igenom en förlossning utan att göra en enda vaginalundersökning. Så vi har blivit fixerade vid interventioner,
det
tycker jag.
Och att undersöka, att mäta och väga och liksom kolla och kolla.
Ja, kolla och kolla. Ja, och så ju mer vi kollar, ju mer gör vi.
Ja, ju mer gör vi. Ja. Och desto mer kan det ställa till.
Precis.
Kan riskera att ställa
desto
till.
Mer,
det gör det ju inte alltid. Men
nej,
det
men
gör
det
allt
väldigt
oftare. Och det finns ju studier som är gjorda på det också.
Faktiskt,
som jag också beskriver den här också.
Alltså Ingrid, tack så jättemycket för detta. Oh, så spännande.
Ja, det är spännande.
Det är otroligt roligt att tala om klitoris.
Ja.
Och vi förstår ju dess fantastiska funktion.
Mm.
Och den, för mig har den nästan en gudinnestatus.
Det är så. Absolut.
Mm. Du, tack så jättemycket
tack
för detta.
Tack för att jag fick komma.
Ha det så gott.
Detsamma.
Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindeck.